what triggered this bizarre behavior.
Journey into the cold heart of Northern Darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Nordic Crimes is a part of the Acast family.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då säger du, nej, om jag skulle göra något så skulle jag inte göra misstag. Jag har sett på alldeles för mycket kriminalarserier. Du skulle inte alls ha gjort det på det här sättet, för det skulle lämna för mycket spår. Jag skulle ha gjort si och så, jag skulle ha sopat bort. Så om jag skulle göra ett mord så skulle jag inte göra ett sånt misstag. Inte såna där misstag. Lämna bevis i öppet och blodpölar i bilen.
Trasiga fönstret så ser vi då direkt till höger. Ser vi hur två stycken ben från en människa ligger.
Om du hade lämnat din bil olåst och jag hade gjort, och till exempel jag hade duttat in blod på dig, då hade du då hade det varit samma sak. Då hade du suttit här istället för mig.
Det är lördag den 4 maj 2013 i Boden. Vacharia, en kvinna i 20-årsåldern, pluggar inför tentorna som hon ska ha kommande vecka. Hon lämnar sina föräldrars hus där hon bor och säger att hon kommer tillbaka till middagen. Hon ska till en vän för att plugga i lugn och ro, men hon kommer aldrig hem igen. 16 dagar senare, den 20 maj 2013, i ett skogsparti vid Mjösjöberget i Boden, kliver några personer från frivilligorganisationen Missing People in i ett gult hus. En byggnad som tidigare används av försvaret. Men det finns inte längre något militärmaterial på platsen. Istället hittar man nu något annat. Bland bråten på golvet ligger två ben från en människokropp. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Eftersom den tilltalade benämns som Kristoffer och med han som pronomen under rättegången och i domen, kommer vi göra så även i dagens avsnitt. Vi vill dock uppmärksamma er på att den tilltalade sedan målet 2014 har genomgått en könskorrigering. Och nu heter Kim och använder hon som pronomen. I dagens avsnitt har samtliga namn bytts ut, utöver Kristoffer och Vacharia. Vacharia föddes år 1992 i Thailand. Efter att ha förlorat sin pappa tidigt i livet mötte hennes mamma en svensk man. Detta ledde till deras flytt till Sverige år 2004. Den då 11-åriga Vacharia, hennes mamma och styvpappa flyttar in i en bostad tillsammans i Boden, en tätort i Norrbotten. Macharias styvpappa beskriver att de hade en nära relation.
Åka och handla och sådana grejer. Det var som mamma, pappa och dotter. Hjälpte att pusha henne fram i livet när hon kom hit. Så gjorde allting för henne när hon skulle trivas. Jag känner sig bekväm.
Under rättegången berättar Vacharias mamma på thailändska om sin dotter som kallas Ploy. En tolk översätter.
Jag var inte bara mamma till Ploy, jag var även hennes bästa vän. Alltså i mitt liv var hon den som jag var närmast. Jag har aldrig varit närmare någon i mitt liv. För det att hon hade ingen pappa. Hennes pappa dog när hon var 3 år gammal. Därför var jag tvungen att vara en stark mamma. Jag var tvungen att vara mamma. Jag var tvungen att vara pappa. Och jag var tvungen att vara vän. Jag älskar henne mer än vad jag älskar mitt egna liv.
Och
inte bara lära henne saker som var bra. Jag vill bara lära henne bra saker.
Till Mangkai, kroppkåchan, en pudi, lapplatsakan, tukon, lakopenchokunja, penchokonglonglien, anuban.
Och i min familj i Thailand, alla mina släktingar, de jobbade på olika myndighetspositioner. Och en släkting till mig var också ägare av en skola. Och min mor, hon var lärare. Alla försökte lära mitt barn att bli lära henne bra saker och att hon blev en bra person. Hon var alltså en väldigt artig flicka och en bra flicka. Och en som tyckte om att hjälpa andra och tyckte och en sån där som hade empati och tyckte synd om andra. Och vi två var jättenära. Vi skojar med varandra varje dag. Vi kramades varje dag.
Vacharia pluggar mycket. Och när hon tar studenten 2012 kommer hon in på Luleås tekniska universitet. Under hösten samma år börjar hon utbilda sig till civilingenjör. När hon inte pluggar tränar hon karate flera dagar i veckan. Under våren 2010 har Vacharia en 3 månader lång relation med en ung man som heter Kristoffer. Hon är 17 när de träffas. Och han är drygt 2 år äldre. Han avslutar relationen den 30 maj 2010. I rätten frågar åklagaren Vacharias mamma vad hon vet om Kristoffer. Vi har tolken som översätter hennes ord.
Hon lovar i Banglund, Kristoffer Johansson.
Kristoffer Johansson, mörkorn, en fan med lukstavchan, mörk 3 år tillbaka, då lukstavchan är 17, jang 18.
Alltså Kristoffer Johansson, han var pojkvän till min dotter för cirka 3 år sedan när hon var 17 och skulle bli 18. Jag träffade han första gången tillsammans med min man då min dotter hade en olycka. Hon hade haft en olycka, mopedolycka, och då var han där jämte henne då. Efter det så började jag få reda på då liksom att han tyckte om min dotter och att min dotter tyckte om honom. Och efter det så började han komma hem till mig ofta och han sov över 3 gånger. Men han var ganska blyg liksom. Jag visste inte liksom att han pratade hela tiden med min dotter för han ville vara hemma hela tiden.
Förlåt, det där uppfattade inte jag.
Jag var jätteglad att min dotter hade en pojkvän liksom, så jag lagade mat till honom.
เชิญเขาให้มาทานข้าวด้วยกันที่ในห้องอาหารห้องครัวแต่เขาบอกกับลูกสาวว่าเขาไม่ออกไปกินด้วยเขาชอบไปกินข้างนอก
Men alltså jag bjöd in honom att komma och äta i köket och maten jag lagade. Men det sa han till min dotter att han ville inte göra det, han ville äta ute istället.
Kristoffer växer upp i norra Svartbyn i Boden. Han blir mobbad i skolan och diagnostiseras tidigt med Asperger och ADD. Under tonåren går han med i hemvärnet, skaffar körkort och är militärt intresserad. När han är 18 år vill han mönstra, men det får han inte. Och efter det får han inte något jobb, men har praktikplatser till och från som vaktmästare. Han spenderar mycket av sin tid med att spela airsoft-spel med sina vänner. Airsoft-spel är en taktisk och militärinspirerad sport eller hobby där deltagarna använder luftvapen som kallas airsoft-gevär för att simulera strider och scenarier. Airsoft-gevären skjuter 6 mm plastkulor istället för riktiga kulor. 3-4 gånger i veckan får Kristoffer besök av LSS-personal som hjälper honom i vardagen. Den 27 juli 2012 återupptar Vartseria kontakten med Kristoffer på Facebook. Efter det byter de telefonnummer, börjar smsa och ses ibland. Vartsarias mamma berättar under rättegången att hon inte visste att de hade kontakt igen.
Hade du någon aning om att Ploy hade kontakt med Kristoffer Johansson?
Nej, hon lovade
att vara tillbaka med Kristoffer. Nej, för att jag inte visste det. För att jag var en fan av Alexander.
Nej, det visste jag inte alls. För förra året var hon ju en pojkvän som hette Alexander.
Mm.
Hon berättar också vad hon tyckte om Kristoffer.
Och varför jag tyckte inte om Kristoffer då, när det inte det var det att han gjorde min dotter ledsen. Han gjorde att min dotter började gråta då för 3 år sedan.
Den 4 maj 2013 skickar Vartsaria till sms till Kristoffer klockan 01.07. Hon vill komma och plugga hos honom under den kommande dagen. Hon behöver ro att fokusera inför tentorna hon ska ha under veckan. De bestämmer att Kristoffer ska komma och hämta henne där hon bor och sina föräldrar. Det gör han runt klockan 16 på eftermiddagen den 4 maj. Efter det är det ingen som ser Vartsaria mer. Vanligtvis hör Vartsaria alltid av sig till sina föräldrar om hon inte planerat att komma hem på kvällen. Hon hade inga planer dagen efter vad hennes mamma eller styvfar visste. Därför blir de oroliga när hon inte kommer hem och inte hör av sig. Hon har en ny mobil som hon använder konstant. Hon svarar ofta snabbt på sms. Och det är osannolikt att hon skulle låta bli att höra av sig till sina föräldrar. Vartsaria var en person som alltid såg till att mobilen var laddad. Vid 23.53 ringer Vartsaria styvpappa till henne eftersom hon inte kommit hem, men han får inget svar. 2 dagar senare, den 6 maj, ringer styvpappan istället till polisstationen i Boden och anmäler Vartsaria försvunnen. Man beslutar att vänta ett dygn för att se om hon dyker upp. Men när hon inte gör det bestämmer sig hennes styvfar för att åka in till polisstationen och återigen anmäla henne som försvunnen. I det här läget inser polisen att det är allvar. Polis, militär och frivilliga från organisationen Missing People börjar söka efter henne. Styvpappan berättar för polisen att hon skulle till en kompis under kvällen då hon försvann. Men han vet inte vem kompisen är. Det får man reda på först 2 dagar senare. Kristoffer påstår under rättegången att han får veta att Vartsaria är försvunnen först den 8 maj när hans bror, som är medlem i Missing Peoples grupp på Facebook, berättar det för honom.
Nej, alltså jag hade fått veta via brorsan att han var med i någon grupp som heter Missing People på Facebook. Och så sa han liksom, ja men hon är, tydligen så är hon borta, och jag liksom bara, jaha, ja. Alltså jag visste ju inte vad Missing People var då, så jag tänkte att det var någon sån här skämtgrupp på Facebook. Så, men alltså, jag är liksom bara, jaha.
Hon är borta. Visste du att det var Ploy man pratade om då?
Ja, alltså han ville då att, eller han visade mig då när jag var hemma och liksom, jag mötte han hemma hos morsan och farsan. Jag skulle kolla vad han gjorde och se om han behövde sällskapen. Men han var inte hemma utan det var brorsan där och typ skulle hämta ett släp. Så då liksom bara, ja men hon hörde, så har du hört att din för att Ploy, alltså inför att äta flickorna. Så. Och då liksom, ja, va? Hur vet du det? Ja, men jag är med på Missing People. Jag såg på Facebook. Så här, och så visade han bild. Bara, hon såg senast det där. Och så liksom, ja. Alltså jag blev som paff och så. Jag tog det som inte riktigt på allvar eftersom att jag aldrig hade hört talas om Missing People. Så jag visste inte vad det var för grupp. Så, men när jag kom hem så ringde poliserna och liksom så sa de, ja men vi behöver snacka med dig. Jag visste inte vad det handlade om då. Så då liksom, ja men okej, kom hem.
Efter det deltar Kristoffer och några av hans vänner i sökandet.
Så, varför sluta? De måste ju fortsätta söka. Så, men då liksom ringde jag och så liksom för att flickan har försökt mig.
Du drog ihop dina kompisar?
Ja.
Yeah.
Och så liksom hade han frågat då och om de ville hänga med och då så hängde de också med.
Vem hade frågat det?
Så ringde de till mig och bara, ja men är okej om vi också kommer köra på liksom.
Och sen åkte ni ut?
Ja.
Mm. Använde ni din bil?
Ja.
Ja. Och då var ni fyra killar om jag förstått det rätt. Kan det stämma då? Bröderna. Och så du. Ja. Och även när du under de här mellandagarna då, söndag, måndag, tisdag, när du var och hälsade på så gjorde en del ärenden som vi har sett när vi har försökt så att säga kartlägga ditt rörelseschema så att säga. Då är det riktigt att du då hade med dig din bil också hela tiden när du färdades?
Ja, de gångerna jag var på så hade jag bilen där.
Ja, men även när du var ute och handlade och...
Nej, alltså när vi väl var inne i stan hos så gick vi in till stan när vi skulle handla då.
Mm. Okej.
När polisen går igenom signallisterna från Vatcharias telefon kommer man över Kristoffers namn för första gången och ser att hon varit hos honom under kvällen hon försvinner. När polisen får tag på Kristoffer berättar han att Vatcharia kom till honom efter 4 på eftermiddagen efter att han hämtat henne med sin bil. Att hon pluggade hos honom innan hon lämnade hans lägenhet runt 9 på kvällen. Eftersom han var den sista som såg henne blir han intressant för polisen. Och misstankarna mot Kristoffer växer. Under sökinsatserna som han är med på beter han sig märkligt. Han låtsas ringa till Vatcharia och uppvisar andra besynnerliga beteenden som folk reagerar på. Därför sätter polisen in en spaningsinsats mot Kristoffer för att se om han kan leda dem till Vatcharia. Men insatsen läggs ner när han inte gör något anmärkningsvärt och den inte leder till några nya uppslag. Samtidigt spanar man på en annan person som är av intresse. Vatcharias karatetränare. Han är född 1963, jobbar som lärare och driver en sushi-restaurang. Åklagaren frågar Vatcharias mamma om relationen till karatetränaren.
Jag förstår. Vad kände du till om Ploys relation till sin karatetränare?
Hon lovade i bang mig långsamt på handen. Ploy kämpade i kung för karate.
Jag vet inte, men Ploy kommer att
พูดแบบว่าชื่นชมว่าผู้ชายคนนี้เก่งมีความสามารถหลายๆอย่างแต่ไม่รู้เรื่องอื่นเลย
ยาวิสต์ยังไม่ได้ยินทีแต่เขาบอกว่าเขาพูดถึงว่าเขาเป็นคนดีว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนดีแต่มากกว่านั้นวิสต์ยัง
รู้แต่ว่าเขาเคยมารับลูกสาวฉันไปเลี้ยงฉลองตอนลูกสาวฉันสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านเขาให้ของขวัญโดยการพาไปเลี้ยงกินที่ร้านอาหาร
แต่ยาวิสต์ว่าเราโดนเอาอีกครับยิมนาสิตว่าเขาคอมมูนให้เขาเอาไปเก็บแล้วเขาถูกแม่เอาไปเลี้ยงกิน
Men efter att Vatcharia försvinner hittar hennes mamma sin dotters lösenord till Facebook. Hon loggar in och upptäcker en konversation med tränaren. Där framkommer det att Vatcharia haft en relation med honom. Hon har haft intensiv kontakt med den 29 år äldre tränaren via SMS och Facebook. Och det finns sexuella inslag i kommunikationen. Under rättegången berättar tränaren om sin relation med Vatcharia.
Hon började att träna på våran klubb. Kan det vara 2012? Jag kommer inte ihåg exakta datumet eller när hon började.
Ja. Yeah.
Där. Och tror efter ett halvår så inledde vi en relation med varann.
Menar du då alltså en sexuell relation?
Ja.
Ja.
Mm. Är vi fortfarande kvar på 2012 eller har vi passerat in på 2012?
Nej, vi är 2012.
Det är fortfarande 2012.
Kommer du ihåg ungefär när 2012? Vad det var för årstid eller?
Det var på våren, maj, juni.
Okej. Kan du beskriva den relationen närmare? Var det intensiv kontakt och så vidare eller var det...
I början var det lite sporadiskt, sen blev det mer intensivt. Och... Jag försökte avsluta det efter då, mot hösten.
Hur gick det då?
Det gick väl inte så bra. Jag fick ganska mycket sms varje månad så att säga.
Yeah.
Senaste månaden innan hon försvann eller blev mördad så fick jag väl 2000 sms eller meddelande.
Yeah.
Men... 2000 sms eller?
Ja, 2000 sms och meddelande. På telefonen. Sen var det ju på Facebook hade, fick jag också massor av. Nästan lika mycket.
Okej. Okay. Vi har ju sett i utredningen att det är en massiv mängd av sms men även Facebook-kontakter. Mm. Hur var de själva, att ni träffades, var det lika intensivt eller när avslutades det, om det har avslutats?
Ja, vi träffade, i och med att hon tränade så träffades vi ju i alla fall 2 gånger i veckan ungefär.
Ja.
På träningarna. Men annars så var det väldigt sällan så att säga.
Okej.
Okay. Vi slutade att träffas ja, eller ha en sexuell kontakt i februari 2013 tror jag.
Februari 2013.
Ja, februari mars någonting.
Ja. Yeah.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Polisen följer tränaren konstant under 6 dagar. Men de ser inget anmärkningsvärt i hans beteende. Det visar sig också att han har alibi för kvällen då Vartsaria försvann. Niklas Lindberg är gruppchef för särskilda insatser och leder spaningen mot karatetränaren. Han berättar under rättegången hur man reagerar på hans beteende.
Tack. När ni spanade på...
Ja.
Fann ni någonting udda eller anmärkningsvärt eller intressant i hans beteende?
Nej, det var ju det som gjorde bland annat att jag rekommenderade också att vi skulle byta fokus. För att det man kan säga om var att det är en hårt arbetande sushi-kock. Han kliver upp på morgonen, han åker till jobbet, är på restaurangen hela dagen och sen åker han och handlar och så åker han hem på kvällen. Oftast är han frun med sig. Någon gång ibland blir det en utsvävning att han åker till Luleå och handlar grejer och lite sådär. Han bedrev inte ens speciellt mycket träning under den här perioden, utan det var bara några enstaka pass som han tränade. Så att det är därför jag säger att vi hade ganska bra kontroll på honom och insåg att det hände inte så mycket kring som var intressant för det vi jobbar med.
Ja, tack.
Polisen avslutar spaningen på karatetränaren den 19 maj. Morgonen efter ger spaningsledningen ett nytt direktiv. Man sätter in en ny spaningsinsats mot Kristoffer istället, tidigt den 20 maj. Det är senare samma dag som man hittar kvarlevor när frivilliga från Missing People tar sig in i det gula huset vid Mjösjöberget i Boden. Där hittar de 2 ben från en människokropp. De larmar polisen direkt. Kriminaltekniker Martin Almén berättar under rättegången om när de undersöker benen och platsen där de hittas.
Fönstret så ser vi då direkt till höger. Ser vi hur 2 stycken ben från en människa ligger. Det kan man se på skissen, till exempel i bild 4, sidan 7. Benen låg ungefär 170 cm från fönsteröppningen på delvis en träplanka. Under själva fönsteröppningen på den här träplankan så fanns det rester från väggskivan. Det var en porös väggskiva. Och även rått skit var det nog helt enkelt. När vi då tittar på benen som låg där så konstaterar vi att de såg väldigt rena ut. När man tittar på dem lite närmare så ser man kunde skönja lite tunna blodstrimmer, men ingenting mer. När vi lyfter bort benen och tittar på underlaget så konstaterar vi där att det fanns väldigt, väldigt lite blod. Bara en liten strimma på golvplankorna. Vilket gör då att vi konstaterar att det här inte är själva brottsplatsen. Det inte är någon styckningsplats, utan det här är en fyndplats.
Kriminalteknikerna topsar också vristerna efter DNA. Eftersom det är logiskt att den som hanterat benen hållit i just vristerna. Snart kommer Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, att hitta en match för DNA:t. 2 dagar senare, den 22 maj, hittar personal från militären en kvinnokropp i en grop ungefär 160 meter från det gula huset. Den nakna kroppen saknar ben, händer och en höftkula där den ligger täckt med sten och trädstammar. Kriminaltekniker Martin Almén berättar igen.
Kroppen anträffades utav personal från militären som var delaktiga i eftersöket. Man hade gått på ett led framåt marsch med uppgiften att så fort man hittar någonting så skulle man ropa halt. Ungefär 160 meter från huset så ropar man halt för att man hittar någonting som verkar vara en kropp. När vi kommer dit så frågar vi ut militären, frågar, har ni gjort någonting på platsen? Har ni förändrat någonting? Och det svar vi får det var att nej, vi har slagit halt. Sen så har vi inväntat er då, alltså vi kriminaltekniker. Och när vi kom dit så konstaterar vi då att kroppen var täckt med 2 trästammar och stenar. En av trästammarna saknade ganska mycket bark, så den säkrades i förhoppning att vi kanske skulle hitta något fingeravtryck på den. Och vi omhändertog även stenarna som låg på kroppen. Men undersökningen av trästammen det gav ingenting. Vi hittade inga fingeravtryck. Stenarna har undersökts på SKL avseende DNA från annan. Man har hittat DNA, men det i alla fall har kommit från Vatchareeya.
Han beskriver vad de upptäcker när de undersöker kroppen.
Den kropp som låg där saknade båda benen, en höftkula, hade 2 stycken skador ovanför vänster bröst, varav den ena var något vidare och djupare. Det var väl rättsmedicin att gå in på så småningom. När man vände på kroppen så observerade vi mellan skulderbladen 9 stycken skador från ett äggvast föremål. De här skadorna var inte raka som man kan förvänta sig att det skulle se ut om man hade använt sig av en vanlig kniv, utan de var bågformade.
Man hittar också tejpbitar i kvinnans hår.
Förutom skadorna så anträffar vi även tejp i hennes hår. Det låg på den högra, vid den högra axeln. Då det inte fanns någonting som tydde för att tejpen skulle ha använts vid någon form av strypning, så antar jag att den här kan ha blivit använd för att till exempel hålla fast någon slags emballage eller liknande.
Man misstänker att både benen och kroppen har tvättats innan den har styckats.
Om kroppen, du berättade ju om benen som du uppfattade som tvättade.
Ja, just det.
Men kroppen, hur var det med den? Mm.
Även kroppen hade ju samma typ av tunna blodrinningar på sig, vilket gör att även kroppen rimligen har blivit tvättad.
Mm.
För att är det så att man skär av båda benen, båda händerna, så kommer det blod. Det beror sen då på hur långt efter, så att säga, dödens inträffande, hur mycket blod som kommer, men det kommer blod.
Mm.
Och det var alldeles för lite blod på kroppen för att den inte ska ha blivit tvättad.
Yeah.
Och just den här tunna blodbesudlingarna, det är så blod ser ut när det blir utspätt.
Snart kan kroppen identifieras med hjälp av ett tandkort. Man kan bekräfta att det är Vatcharia. När rättsläkaren undersöker kroppen kan hon konstatera att den har stickskador på bröstet och ryggen. Rättsläkaren berättar under rättegången.
Och vi har vid obduktionen påvisat skador mot huvudet med en blödning i huvudsvålen, mot bålen med skarpkantade sårskador i huden, i hjärtat, i lungorna. Vi har påvisat överhudsavskrapningar, underhudsblödningar och indre blödningar. Mot de övre extremiteterna har vi påvisat överhudsavskrapningar och underhudsblödningar. Och mot benen fanns överhudsavskrapningar. Och så fanns dessutom avsaknad av både händerna och delning i ljumskregionerna på båda sidorna med delning av, vad ska man säga, avdelning av de nedre extremiteterna från bålen. Dessutom fann vi punktformade blödningar i det vänstra ögat och på, i huden på både känderna och små blödningar innan, på insidan av sköldbrosket och på den högra sköldkörtelloben. Så det var de skador vi har påvisat.
Rättsläkaren beskriver också dödsorsaken.
De skador som har orsakat döden är, det är de skarpkantade sårskadorna på bröstkorgen och på ryggsidan som har skadat lungor och hjärta med yttre och inre förblödning samt luftinträde till lungsäckarna.
Du har lyssnat på del 1 av Styckmordet i Boden. Mitt namn är Tove Wahlne. Exekutiv producent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.
What triggered this bizarre behavior?
Journey into the cold heart of northern darkness with Nordic Crimes.
That case became like a scene from a horror movie.
A new true crime documentary series that chilled the bone.
The hunger for killing is increasing in the course of these homicides.
Listen on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts. Nordic Crimes is a part of the Acast family.